Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och
Paulina.
Hej och välkomna till Föräldramakarna.
Hej Paulina.
Hej Malin.
Vad länge sedan det var nu.
Ja, nu var det faktiskt länge sedan.
Uh-huh.
Det blev ett litet uppehåll.
Uh-huh.
Ja, vi behövde en paus för att fortsätta planera.
Precis, oj vad vi har planerat.
Uh-huh. Nej, men ibland blir det ju så.
Mm.
Ibland är det bra att ta en paus för att liksom få lite energi och kraft och fortsätta.
Det var ju länge sedan vi såg faktiskt.
Ja, det var det. Vi har ju haft lite utbildning tillsammans. Så det har ju kanske också tagit tid från våran podd. Så. Men det gör ju att vi har också ännu mer påfyllnad här, tänker jag, att kunna bidra med. Men hur har du haft det, Malin?
Ja, men jag har haft det jättebra.
Ja.
Det är ju så, som sagt, det var väl, var det i november vi sände sist, som vi släpptes igen?
Ja, det var det.
Ja. Så det har hänt mycket, det har varit jul och sportlov och sådär. Så att jag har haft det bra på det stora hela. Och mycket skidor.
Ja.
Det gillar jag.
Härligt.
Du har väl också åkt en hel skidor?
Jag har också åkt en hel del skidor. Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att umgås med familjen. Det är helt att vara aktiv och sådär. Jag gillar att åka skidor.
Det är många som säger att det är då det funkar som bäst. Och det kan man ju tycka så här, att ha på sig pjäxor och skidor och så här. Men det är väl att det är, man har space och utrymme och utomhus är oftast.
Ja, och jag tänker också att det är ganska tydligt vad förväntningarna är på situationen. Hur ska vi umgås? Vad ska vi göra? Liksom?
Ja.
Så där. Och man vet ungefär, ja, men man går upp, man äter frukost, man går ut i backen.
Ja.
Man äter lunch, man åker lite mer. Man går hem.
Och eller sen, sen är alla trötta liksom, och nöjda.
Ja, nej, men så att det,
för det mesta.
Ja, för det mesta. Sen är det klart att det kan bli jättemycket mer utmaningar också på en skidsemester. Jag tänker, för det tar ju ganska mycket kraft och energi. Ja. Och man kan bli väldigt trött. Och då är ju kanske inte... Ja, vägen kanske rinner över snabbare för vissa.
Ja, så för vissa, ja.
Nej, men det är klart. Men det är i alla fall, du och jag tycker ju båda mycket om den typen av semester.
Det är jättehärligt.
Det är det. Men nu är vi i alla fall tillbaka, så vi ska inte prata jättemycket mer om skidor. Eller?
Nej, okej. Ja, jag bestämmer det.
Nej, men vi har ju liksom börjat planera för våren lite grann. Sådär, och våren har ju redan börjat, tänkte jag säga. Det har det ju inte alls, men det är mars. Det vi tänkte i alla fall är att vi kör igång igen och har ganska många intressanta ämnen som vi kommer att spela in avsnitt om till er lyssnare. Men vi sa ju det också innan vi började här idag spela in, att det är ju kul om ni lyssnare också vill bidra med idéer, vad ni önskar att vi skulle kunna prata om. Så.
Det skulle vara jätteroligt.
För det är viktigt, jag tror att jag betalar för oss båda två, Malin, att det är ju faktiskt era behov som styr lite grann vad vi ska spela in om. Men okej, Är det tillräcklig introduktion, Malin, för?
Ja, det känns som nu när vi kör igång liksom. Dagens tema, eller
ja, vad är dagens tema, Malin?
Vi tänkte prata om perfektionism, perfektionistiska personlighetsdrag, och hur det, ja, framförallt liksom, vilka risker det finns med det, och hur man kan komma till bukt med det, eller vad kan man säga så, vad man kan göra. För det är ju dels är det ju utifrån föräldraskap, ja, men om man själv eller om man har ett barn som har de dragen, och oftast kanske det går hand i hand, så att det är både föräldrar och barn som har drag av perfektionism.
Och jag tänker att vi valde ju också att ha ett avsnitt om det här, eller kanske två avsnitt, vi får väl se, men att just utifrån, ja, men som vi alla kan läsa i media och har liksom i olika kanaler kring det här med den psykiska ohälsan som ja, men stiger, eller har stigit om, ja, men minst senaste årtiondet, både bland barn och unga men också bland vuxna, och där man kan se eller har sett i olika studier, vi har förstått att en hel del kopplat till det sämre psykiska måendet är just att vi ställer mycket högre krav på oss.
Precis.
Och också vissa situationer, eller samhälleliga, tänker jag, ja, men hur samhället mer och mer blir uppbyggt, att det också påverkar, att det leder till att vi ställer högre krav. Så. Ja, så därför tänker vi att det är jätterelevant. Och vi hoppas att ni också tycker att det är ett viktigt ämne att prata om. Så. Ja, men jag vet inte, Malin, vad tänker du? Vad kännetecknar perfektionism? För jag tänker, man kan ju prata om så här, att ställa höga krav på sig. Och det tror jag att, ja, men som sagt, vi alla mer eller mindre gör i vissa situationer. Så där. Men när blir det liksom mer perfektionism? Eller vad liksom är perfektionism? Man kan prata om personlighetsdrag.
Ja, men precis. Det är väl att ställa liksom orimliga krav på sig själv och aldrig vara nöjd. Och liksom oftast själv, väldigt självkritisk. Och man kan ju vara perfektionist inom olika områden. Det kan ju handla om städning eller skolarbete. Ja, då brukar man ju, eller på sina egna prestationer liksom. Och då brukar man ju prata om så här självorienterad perfektionism. Att man har extremt höga krav på hur man själv ska utföra olika saker. Och det kan ju då handla om, ja, men, om hur man får i arbetet eller i skolan. Eller så. Och sen kan man ju även vara mer så här att man tänker att andra ställer väldigt höga krav på en själv. Så där så man kanske faktiskt missförstår. Det kanske inte är så att man tänker att ens chef kanske ställer väldigt höga krav på en. Och då brukar man ju prata om att den är mer liksom.
Nej, men det är ingenting vanligt. Jag tänker så här, för jag tänker det du sa nu, det sista, att det tror jag handlar om att också koppla till det här som man kan tänka som ett kännetecken, där att man har en stark rädsla för att misslyckas, eller hur? Och då är man ju rädd för precis det du sa där, med att chefen ställer för krav eller,
sådär. Och sen är det med liksom självorienterad perfektionism, att man, att jag, om jag till exempel skulle ha den typen av perfektionism, så är det ju också att man inte kan acceptera sig själv. Att, ja, men vissa saker, ja, acceptera ens fel och brister. Att man kan vara okej ändå. Och det är ju, ja, jag vet inte om vi ska komma in på det, vi kanske ska prata om det senare, men det finns ju en del risker med det. Liksom.
Nej, men för jag tänker att vi kan ju komma in på det sen, för jag tänker att det är ändå viktigt att, ja, men precis som du är inne på, att, ja, men delvis de här orimliga höga kraven man har på sig själv, eller också rädsla för andras, om jag förstod det rätt.
Ja, men det kan ju också vara bra att göra de här uppdelningarna, för då är det lättare att liksom ringa in om man själv har sådana drag. För det här med omgivningsorienterad perfektionism, det kan ju handla om att man ställer liksom orealistiska krav på andra. Det kan bli ganska jobbigt i en relation till exempel. Och man kan ha svårt då till exempel på ett arbete att delegera. Att man vill göra allting själv, för annars blir det ju inte riktigt så bra.
Nej. Och det kan ju också handla om det här kopplat också till ett av de här kännetecknen. Man har överdrivet kontrollerande.
Ja.
För att man vill att det ska vara på ett visst
sätt. Ja, och då gör man det heller själv. Man kan ju inte göra allting själv. Så det kan ju också leda till att det blir jobbigt i relationer. Att man blir arg på jobbet eller sådär. För att det blir aldrig som man har tänkt sig riktigt. Och sen var det där med socialt orienterad perfektionism, och det är ju att det där att man tänker liksom att andra har förväntningar på dem, som är helt omöjliga att uppfylla.
Mm.
Och att man kanske tänker att ja, men om jag inte uppfyller de här förväntningarna, då är jag inte accepterad.
Nej. Mm.
Och då kan man ju också bli liksom arg om man hela tiden tänker att andra har för höga krav på en. Och nedstämd också.
Mm.
Men vi kommer ju mer in på det.
Ja, vi kommer in på det. Men så att kännetecken, om jag skulle sammanfatta, så kan man tänka så här, överdrivet höga krav, som egentligen inte är, om man tänker proportionerligt till vad situationen kräver. Så.
Mm.
Men sen också den här rädslan för att misslyckas, att den är så jättestark att man gör allt för att undvika ett eventuellt misstag. Så. Och det är kanske mer så att man försöker undvika misstag än att lyckas. Vad tror du om det?
Jo,
ja.
Det tror jag.
Mm.
Mm.
Men också det som du sa, att man liksom överdrivet kontrollerande i relation till, vad var det du kallade det? Social? Social perfektionism.
Ja, eller omgivning.
Omgivning var det, ja. Nej, men att lite så att man, i det kan det ju också bli en överdriven tillrättavisande av andra.
Ja, det är inte så trevligt. Nej, liksom, om man är chef då, kanske ens medarbetare inte kan liksom riktigt känna att chef, man har förtroende.
Nej, eller hur?
Känner sig kontrollerad.
Mm,
mm.
Mm. Och sen så tänker jag också att ett kännetecken kan väl också vara det här med att man, det blir oftast kanske så här mer svart eller vitt tänkande, eller allt eller inget tänkande kring just prestationer.
Absolut.
Ja, och att man liksom, självvärdering, hur man ser på sig själv blir kopplat till ens prestation.
Ja, också det här med att vara ganska regelstyrd, alltså som du säger med svartvitt, att det blir inga nyanser, utan om jag inte har gjort det på det här sättet, då är det liksom jättedåligt. Eller då är det inte, gills det inte alls.
Ja.
Mm.
Så att, att man hela tiden egentligen ständigt vill överträffa sig själv, och samtidigt den jättestarka rädslan att misslyckas.
Mm.
Och det är jättetufft.
Absolut.
Och att många av oss, ja, kanske har mer eller mindre. Ja. Men om vi tänker så här, vad, hur kan det bli, hur är uppkomst? Eller varför kan det bli så här? Ja,
alltså ibland känns det ju lite så här tjatigt. För alla liksom, alla så här besvär som man kan ha, symptom på ångest och nedstämdhet och så här. Det är ju lite samma förklaringsmodell. Mm. Men det är ju det här med att det är mycket liksom ärftlighet i det. Och det kan man ju tänka sig att, ja, men en del personlighetsdrag kan också vara sammankopplade med det där, om man är väldigt samvetsgrann och noggrann. När man pratar om den här femfaktormodellen och olika personlighetsdrag. Att det finns vissa som ändå har korrelerat med liksom perfektionism, om man ser till studier. Men det är ju dels det med ärftliga orsaker och sen modellinlärning. Alltså att man har en förälder som är väldigt noga och perfektionistisk. Alltså det är ju inte, då är det lättare att man själv blir det. Och det kan också, det man har sett också är ju, ja, men kanske att man har föräldrar som har varit väldigt, ställt väldigt höga krav, orimligt höga krav, alltså har krav och förväntningar på sina barn, är bra, men är det väldigt höga orimliga krav, och föräldrar som kanske har varit ganska kritiska. Så.
Ja, jag tänker också att man som förälder kanske i ganska hög utsträckning också ger positiv uppmärksamhet eller bekräftelse för just prestationen.
Absolut.
Att det kan också leda till att det blir, ja men det är där man blir bekräftad, och det är då också det man fortsätter att liksom.
Ja.
Alltså inte enbart kanske, men att det kan vara en faktor som kan påverka att det blir mer förstärkt att också utföra vissa av de här.
Känner du igen dig i det här någonting?
Ja. Nej, men vi har ju pratat lite om det. Ja, men jag tror att generellt i samhället så är det kanske många mer eller mindre, och utifrån hur samhällsutvecklingen har sett ut. Men om jag ska gå till mig själv, så absolut att jag kan ha vissa drag sådär. Ja. Men jag kan inte, eller vad jag kan känna igen mig i är kanske vissa personlighetsegenskaper sådär. Mm. Men jag tror att det kanske inte handlar om att det blir perfektionism så hos mig. Mm. För mig är det inte kopplat till ångest.
Nej, men precis.
Så. Nej. Utan mer att jag är nog ganska så, ja, men plikttrogen och noggrann.
Det är det funktionell, alltså, om man nu ska kalla det för perfektionism. Alltså att det funkar ju inte, något som får några negativa konsekvenser. Nej. Och det är ju en skillnad, tycker jag.
Mm.
Liksom. Men du kan ändå känna igen, om du skulle få några skoper till av perfektionism, så skulle du kunna hamna där.
Kanske, det vet jag inte. Men, eller inte.
Jag vet inte. Eller inte. Jag brukar ju säga så.
Känner du, eller vad tänker du? Tycker
nej,
du
att
du
kan, liksom? Alltså, jag funderar på det nu igår när jag läste ganska mycket på perfektionism. Och så tänkte jag på vilka liksom, vilka personlighetsdrag och beteenden som man har förstärkt och lyft fram i min familj. Mm. Och det har inte varit de här dragen. Ibland skulle jag önska att det hade varit lite mer. Utan det är ju mer att vara snabb, effektiv, jobba hårt. Så att inte kanske att man har förstärkt slarviga drag. Men det blir ju det lite grann. Så att jag har nog jobbat mycket mer med att slipa de sidorna hos mig själv, att liksom vara mer, ta det mer lugnt och vara lite mer eftertänksam, vara lite mer noggrann. Så det har väl blivit bättre på. Men om du skulle titta till exempel mina böcker som jag hade i lågstadiet, du skulle inte kunna tro att jag skriver så fint som jag gör idag. Nej. Det var verkligen att bara bli klar.
Ja, okej. Okay. Det ska
jag
gå snabbt.
Jag gjorde väldigt mycket och snabbt.
Nej, men jag har nog alltid varit...
så att... Ja.
Nej, men jag har nog inte varit väldigt noggrann sådär. Mm. Eller det är jag ju. Men att jag... det handlar liksom inte om att jag hela tiden ska överträffa mig själv. Att liksom, det är inte någon sån här tävlan mot mig själv. Att jag måste liksom så. Och inte heller det här liksom extrema rädslan för att misslyckas. Mm. Utan att man... Jag brukar, och, men det tror jag också man lär sig med liksom ökad ålder lite grann. Så att det är okej. Okay. Vad är det värsta liksom, med att... med att misslyckas. Men jag ser ju på liksom jättemånga tonåringar som jag möter liksom i min kliniska arbete. Och barn också. Och föräldrar, absolut. Att det är jättejobbigt. Så.
Och det är ju lika svårt, tänker jag, så här. Att vara förälder och ha perfektionistiska drag. Och försöka att vara en god rollmodell. Till ens barn att liksom vara lite mer flexibel och inte så rigid att allt måste vara perfekt. Det är ju svårt. Det är ju säkert lika svårt som att vara en förälder som är lite slarvig och ska försöka hjälpa sitt barn att bli mer noggrann. Så det gäller ju att liksom verkligen kartlägga och tänka vilka beteenden är det jag vill förändra. Ett exempel kan vara med mig, att när jag tränar, det har ju med uthållighet och koncentration att göra. Och det kan ju vara att liksom att det här med att nu ska jag göra klart det här. Jag kan ha lite svårt. Om jag ska träna på gymmet till exempel. Så bestämmer jag att jag ska 12 perfekta repetitioner gånger 3 av någonting.
Nej, men vadå? Fortsätt, Malin.
Ja. Jo, men då tänker jag så här. Och det är jättesvårt för mig. För att jag tycker det är så tråkigt. Och det har jag ju som sagt. Jag tänker att en del av de här sakerna. Nu berättar jag ganska mycket om mig själv. Ja, men en del av de här sakerna hänger ju ihop med... rigiditet och perfektionism. Det är ju liksom drag lite av ast. Kan det vara ibland. Det kan ju vara ganska nära. Liksom nära. Det ligger inte så långt från varandra. Och det är ju samma med uppmärksamhetsproblem och koncentration och slarvighet. Så att det är ju liksom olika saker man får jobba med. Det kan vara skönt att vara lite hafsig, kunna göra saker flexibelt och snabbt och saker förändras som man bara kan ställa in sig på det. Det kan vara smidigt, men ibland kan det vara negativt, lika som det kan vara sådär rigid. Så det gäller ju att hitta lite, sen är ju inte människan så enkel, men det gäller ju att hitta lite, vem är jag? Då kan man ju börja med det. Ja, men idag ska jag göra det här. Och det är kanske ett dåligt exempel. Men det kan vara vad som helst. Att nu ska jag ta det lugnt och göra det här. Att man behöver hela tiden liksom, om det är ett problem vill säga. Sen behöver det inte vara det. Men
om det är det.
Ja.
Ja, precis.
Men vad brukar du fundera på, såna här olika saker som du som har med perfektionism att göra?
Kanske utifrån mig själv så jag brukar, och det tänker jag att vi kommer in på sen, men liksom vad man mer kan göra åt det, men att det som jag tänker är viktigt och som vi många som jag försöker göra och tänka på utifrån mig själv, det är ju att ta hand om mig själv. Var snäll mot mig själv och ge mig det jag behöver för att må bra. Så, och det är ju olika saker, ja, men det är ju individuellt såklart vad olika människor behöver för att må bra. Men det tänkte jag skulle berätta lite mer om hur man kan göra det. En grund i det är ju, och som man också kan se i studier kring med just perfektionism, men att ställa höga krav på sig själv, att det är en nyckel många gånger är ju just med att öka liksom self-compassion. Ha en ökad medkänsla med sig själv. Är viktigt. Så det tänker jag att man kanske, att jag är något verktyg som jag gör för att ta hand om mig själv. Så, men det kan man göra på olika sätt.
Bra.
Men det kommer vi kanske till sen. Nej, men jag tycker att det är ganska intressant ändå för att koppla det här till just samhällsutvecklingen kring den psykiska ohälsan och hur den har stigit. Och att jag tror att det absolut är kopplat till, som de här kraven som vi ställer mer och mer på oss själva, men också att det är situationellt betingat lite grann, att liksom, hur ser arbetsmarknaden ut och hur ser skolsystemet ut?
Ja, men för det funderar jag på, nu är inte jag den bästa på det här med betygskriterier, men det är ju så att allting i stort sett, det finns ju nästan ingenting, har jag förstått, nu i skolan som man kan göra så man inte blir utvärderad i. Alltså om man bakar en limpa på hemkunskapen, då får den ett betyg. Det har jag säkert dragit något annat avsnitt, men jag tänker mycket på det.
Ja.
Så att allting liksom, perfektionistiska beteenden, det är ju det som belönas och liksom förstärks i vårt samhälle, kan man ju säga.
Mm.
Alltså i skolan framförallt, tänker jag.
Mm.
För det är ju, om, och då, som jag har förstått det, så att så det gäller ju att ha bra, om man till exempel ska ha betyget, jag vet inte, B säger vi. Då har jag förstått som att man kan inte ha E på någonting för att få betyget B. Så att det är ju ändå någonting som liksom gör att du måste vara perfekt. Du måste ha kontroll hela tiden för att nå de här betygen.
Mm.
Och det blir ju lite, för man kan ju ha en dålig dag eller ibland kanske man, eller hur?
Alltså, ja, men så absolut, var det inte alls. Absolut.
När jag fick betyg till exempel så var det ju mer på det stora hela hur man var. Mm. Inte liksom för varje prestation.
Nej, men det blir ju att man får betyg på egentligen allting.
Ja.
Du får tillbaka ett prov eller en tenta och då får du betyg direkt.
Ja.
Och det kan inte jag komma ihåg. Jag kommer ihåg att man fick en poäng.
Ja.
Liksom. Och sen så var det liksom ett betyg i slutbetyget. Mm. Men det var inte så att jag hela tiden visste att men du har fått E eller jag har fått B eller A.
Ja.
Liksom, eller så kanske det var. Nu hade vi inte ens någon betyg.
Men sen är det ju väl både och med det där. För då var det mer så att man förstod inte vad som förväntades av. Men samtidigt blir det lite så här, ja, väldigt att man måste ha väldigt kontroll. Liksom.
Men också därför har jag förstått att man hela tiden också får de här betygskriterierna till sig.
Mm.
Vad är det som du behöver göra för att uppnå det här betyget? Mm. Vad behöver du göra för att uppnå det betyget och det betyget? Och det är ju i sig en stress.
Mm.
Att liksom veta att jag måste klara av det här för att uppnå det.
Mm.
Och det tänker jag ju, ja. Nej, men jag tänker generellt att hur skolsystemet är, och det finns jättemycket diskussioner kring det och betygssystemet idag. Men allt leder ju till, precis som du är inne på, att vi måste springa lite fortare. Vi måste fram hela tiden. Mm. Och det tänker jag inte, ja, vi mäts i prestationer.
Ja, enkelt. Och också på sociala medier, på alla de forumerna. I hur vi ser ut och hur vi presterar. Det kan ju vara att man är perfektionist, kan ju handla om att man är liksom väldigt noga med sitt utseende och sådär. Och det är ju sånt som man tänker just med sociala medier kan heja på. Liksom.
Ja. Nej, men precis. Och att det leder ju också till att man jämför sig väldigt mycket. Delvis att det liksom blir att man ser andra och hur lyckade de är och vad de har presterat och inte har presterat och sådär. Och det är klart att man jämför sig. Det har man ju gjort i alla årtionden. Mm. Men det blir på ett helt annat sätt tillgängligt.
Ja. Men också det här med vad man äter och sådär, tänker jag. Det är ju, jag tror inte det var någon som brydde sig om jag drack O'boy till frukost när jag var liten. Det var det kanske det gjorde, men jag var i alla fall helt bortkopplad från det där. Alltså, det var ju inte någon som tyckte det var fel. Nu är det ju nästan ibland
Frosties, tänker jag.
Jag kommer ihåg att jag la ut en bild på min son. Det var när han gick på 6 år, så hade vi så här med klassen, och så satt han och åt en sån här, vad heter det, en sån här skumraket. Och då var det någon av mina kompisar som skojade, men Malin, hur kan du, 2000, vilket år det nu var, det är ju inte liksom, var är morötterna? Och ja, hon skojar ju, men det låg ju något i det liksom.
Vad är granolan istället för frostisen?
Nej, men det var nästan så att man känner att man vill provocera.
Mm. Nej, men jag förstår det. Det är det väl inte. Men
det var någon slags...
Det fanns väl det fanns ju ett syfte till varför han kanske fick det.
Och du skulle aldrig ge till den här barnen skumrakett.
Nej. Eller nej. Ja, men
det där går gränsen för Paulina. Vad skulle dina barn ha fått, så här granater och
ja, precis.
Vad heter den där
färsk mango på
kostfrön? De där fröna, vad heter de som man äter?
Chiafrön.
Ja, det skulle de ha fått med så här grovt bröd.
Nej, men inte det. Kanske. Nej, men de,
jag menar inte, nu är det raljerande.
Ja,
tycker
det är klart.
Men,
nej men absolut.
Vad man vill. Det är klart att kost påverkar ju hur man mår och sådär. Och koncentration, allt möjligt. Men det går ju lite till överdrift ibland.
Nej, men jo, men att det ska vara just vad det där perfekta. Lite grann. Och det ska liksom vara perfekt på alla plan. Det är det som jag tänker är.
Ja.
Och också att det blir. Vi ställer överkrav på oss själva. Ja. Och hela tiden inte kunna vara i ett läge där vi känner oss. Ah, ja, men lugn och ro.
Ja.
Och det är inte, förstår du vad jag menar?
Jag tyckte det var lite roligt igår när jag satt och läste om perfektionism. Så hade var hela diskbänken full med grejer faktiskt.
Ja.
Medan jag satt och läste om det.
Mm.
Men sen tog jag ju hand om det. Men jag kunde ändå klara av att se det.
Liksom. Mm.
Gud vad jag framöver mig själv idag. Jag är så bra.
På det här målet att vara
perfektionist.
Nej, men...
Sen finns det en massa andra som jag är inte så bra på.
Nej, men såklart.
Ja.
Nej, men det som jag tänker är risken är att man börjar mäta sitt egen värde i hur duktig man är.
Ja.
Eller hur? Och i prestationer. Och så är det inte. Och då leder det till att man bara springer och man kommer aldrig nå det där målet.
Nej.
Eller hur?
Mm.
För att du kan fortsätta hela tiden.
Mm.
Mm.
Jag pratar om det där med pilot. Men det är ju ganska bra att vara noggrann. Speciellt inom vissa yrken.
Mm. Läkare ju, också kanske.
Ja, alltså var en kirurg som jag vill gärna ha en perfektionistisk kirurg. Däremot vill jag inte ha någon som nej det här vill jag. Eller blir det då?
Osäker.
8 timmar senare.
Mm.
Nej, men det är ju det att anpassa kraven efter situationen och till egna styrkor och svagheter liksom. Och att fokusera på att göra rätt istället för att fokusera på det som man tänker att man gör fel liksom.
Mm. Mm. Men jag tänker också att just att det kan nog upplevas som ganska positivt på kort sikt.
Ja.
För många som utför de här. Men det blir positiva konsekvenser på kort sikt. Det är belönande och bekräftande. Till exempel att känna att man har kontroll. Eller liksom att man känner att man vet vad man...
Om man är nöjd då så är det bra. Liksom, att man känner den här tillfredsställande och glädjen när man har gjort någonting som man har tänkt. Men det är väl där om det kommer med det där att... självkritiska tankar och det här blev inte bra, det blev inte tillräckligt bra och andra gjorde inte det här som det skulle vara eller så liksom. Mm.
Ja, för man kan ju tänka att på lång sikt så måste ju nästan alltid ändå bli en påfrestning för individen att liksom fastna i den typen av tankar och sådär. Men på kort sikt så kan det ju bli väldigt förstärkande. Och ångestlindrande, tänker jag.
Får man ställa allt, om man liksom, det är bra, kan ju vara bra att ställa och sätta ribban ganska högt sådär, visst. Men om man aldrig når dit så leder det ju till, ja dels på vägen leder det till ångest. Men så småningom kan det ju vara att liksom beteenderepertoaren blir väldigt liten eller liksom den krymps. Och det gör att man till slut blir nedstämd och deprimerad. Så det finns risker med det. Och perfektionistiska personlighetsdrag är ju väldigt vanligt vid ätstörningar till exempel.
Jag tänker också stressbesvär är ju säkert också ganska vanliga.
Ja, utmattning och stressbesvär, absolut.
Mm. Och det i sin tur leder ju då till att det blir faktiska prestationsnedsättningar istället.
Ja.
För man utifrån för det.
För där tycker du sådana viktigt, för det är väl viktigt att säga den här negativa perfektionismen, att det blir ju inte att ens prestationer blir bättre egentligen.
Nej.
Eftersom, utan det kan bli snarare sämre.
Mm.
Mm.
På lång sikt.
Mm.
Mm. Ja, och det blir ju också då i sin tur att man upplever ännu mer misslyckanden, eller hur?
Ja.
Och det påverkar ju såklart hur tillfredsställd man är med sig själv och också sin självbild.
Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej och välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och
Paulina.
Okej, men man kan ju sammanfatta liksom, vad finns det, om man ska se bara hårdare, så här, vilka perfektionistiska beteenden som kan vara vanliga om man är, har den här negativa perfektionismen. Det är ju till exempel överdrivet kontrollerande och att man är i behov av försäkringar från omgivningen att vara det här tillräckligt bra. Och, ja, framförallt tänker jag barn och ungdomar så här, att vill ha föräldrars bekräftelse hela tiden. Det är klart att man vill ha föräldrars bekräftelse, men när det blir liksom överdrivet så här, att man kanske överarbetar och gör, fast man är klar med en skoluppgift så fortsätter man liksom upprepning och korrigering. Och
blir de försäkrade?
Ja, något som jag tror vi inte har nämnt är väl det här att det kan vara liksom överdrivet planerande och organiserande. Att man liksom tittar långt innan vilken buss man ska ta och sen blir det ändå något fel i trafiken på morgonen så att den planen inte håller. Men att man liksom kontrollerar och organiserar hela tiden i detalj liksom. Och där tänker jag, det kan ju bli svårt när man själv har då en tanke om hur en sak ska utföras man har planerat. Då kommer det där in kanske om man har massa perfektionistiska krav på andra. Så gör inte de som man vill. Då blir det liksom jättejobbigt.
Det blir jobbigt, ja.
Faktiskt är det ganska vanligt med uppskjutande beteende. Det kan man ju tänka att det inte är. Men det är ju för att man ofta gör det för krångligt. Så att det blir liksom för jobbigt att ta tag i saker. Så att man skjuter upp liksom.
Så det blir lättare på kort sikt. Genom att skjuta upp.
Och det kan vara svårt också. När man väl har börjat med något. Att, som sagt, att sluta. Och att det är svårt att delegera. Det andra. Och som sagt att man försöker då förändra andras beteende liksom, att de ska bli mer lik den själv liksom, så med de här perfektionistiska tankarna och beteendena.
Och jag tänker just på patienter som man har träffat som har mycket av de här dragen så där, och gör mycket av de här beteendena, hur jobbigt, jättejobbigt det är.
Ja.
Och också så förstärkande att fortsätta att göra vissa saker. Så, och jag vet, tänker på många, just i relation till skolan så där, att de, att just överarbeta, som du nämner, att plugga jättemycket. Och vi hade ju ett avsnitt också.
Skolstressen.
Ja, precis. Där man kan tänka att det kanske inte var perfektionism det handlade om där, men ändå att liksom, jag måste fortsätta jobba. Liksom. Och det tycker jag ser hos många, att man, men för att känna sig någorlunda lugn. Men ändå, fast man har suttit jättemånga timmar, så är man ändå inte lugn.
Nej,
så.
Det är bara lite i sömnen och sen blir det bara som en så här fälla.
Liksom. Och sen när de har skrivit tentan eller provet så kommer direkt tankarna efteråt. I skogen. Jag kommer inte klara av det. Och den, jag ser många som också sen inte ens går in och kollar resultaten. För att de tar för givet att nej, men, och det blir ju på kort sikt också lindring att inte gå in och kolla när resultaten har kommit. För då vet jag inte att det har gått dåligt. Men där de flesta fall när de väl sen har kollat, så hur har det gått? Jo, väldigt bra. Men det handlar ju också om att en strategi, tänker jag, som de använder för att vara förberedda ifall om att.
Precis.
Men en strategi som tar jättemycket kraft och energi i stunden och ger jättemycket ångest, men som ändå, och det blir, eller tar mycket kraft och energi, men det blir, leder ju ändå inte till det de tänker det leder till. Precis. Hängde du med hur jag menar?
Ja.
Och det är ju liksom, det är jättesvårt. Men det fyller ju liksom, och det är ju viktigt att tänka kring, och också när du nämner de här beteendena, att de fyller ju en funktion.
Jo, men det gör det.
Mm.
Det är ju som allt andra vi har snackat om i många andra avsnitt, om ångest och alla möjliga saker, att liksom att vi gör inte saker bara slumpmässigt, utan på kort sikt är det ofta någon slags belöning, att ett beteende förstärks av konsekvenserna som är på kort sikt, och sen på lång sikt så kanske det inte är bra, men just i stunden känns det bra.
Det är ju så.
Och sen, det ger någonting, eller man slipper något.
Men också att när man ser att det tar så stor tid och mycket kraft och energi, och sen så är det kring någonting som ändå inte är så som de utgår ifrån. Så. Och det är jättejobbigt. Så. Och där vi kan se, och precis som du nämner, både yttre beteenden det handlar om, men också mycket inre beteende med tankar.
Verkligen. Ska vi komma in på prata lite om vad man kan göra?
Och jag tänkte så här, jag har ju det här tankeexperimentet som jag tänkte att jag skulle göra. Att jag ska läsa för er och för dig, Malin. Känns det okej?
Ja, det känns okej.
Du kan inte säga något annat heller.
Nej.
Men det är så här då. Om vi nu bara sätter oss ner och så ska vi göra ett litet experiment med våra tankar. Tänk dig att du levde under en tid när hästen var det enda transportmedlet som fanns, förutom då dina egna ben. Och föreställ dig att just du är ägare till en vacker och duktig ridhäst. Och tack vare din fina häst så har du möjlighet att satsa på ett resmål som du jättegärna har velat komma till. Som är ganska långt borta. Och du kan komma dit på grund av din häst. Men du behöver först planera den här färden dit väldigt väl. Och du organiserar så att du ser till att du har bra sadelväskor och du packar bra så att liksom allt som behövs finns där. Och att också att hästen ska kunna orka bära det som den behöver ha med sig. Och dig då på ryggen. Och ritten eller som du ska göra till det här målet läggs upp i lagom långa etapper. Och ett tempo som både du och hästen kan klara av. Och tänk dig att du har klarat första etappen. Och kanske har ni kommit fram till ett värdhus med ett trivsamt stall. Och du leder in hästen i sin spilta. Och du sadlar av och du klappar och berömmer den fint. Och du kanske ger en extra stor morot som tack för att den har burit dig till den här platsen. På väg till det här målet. Och när du ryktar den så passar du på att se så att den inte har fått skavsår eller kollar under hoven och sådär. Och du ger den hö och vatten och ja, du ser till att den har allt den behöver för att vara utvilad inför morgondagens långa etapp. Ja, och då kan man ju fråga sig, men vad har det här med mig att göra som ja, men kanske hårt arbetande student eller hårt arbetande ja, men, på jobbet? Sådär. Men man kan tänka sig att liksom, som ryttare så finns det ju goda skäl att ta väl hand om sin häst. Och de flesta ryttarna tycker dessutom oftast mycket om sin häst. Och vill att den ska trivas och må bra. Och man kan tänka att det här tankeexperimentet, att föreställa sig här, det är lite som en metafor. Tänk dig att både ryttaren och hästen är olika sidor av dig själv. Ryttaren representerar din vilja, dina ambitioner och din målmedvetenhet. Och hästen representerar din kropp, dina behov och dina känslor. Ta en stund och fundera på hur du, om du vore den här ryttaren, tar hand om din häst. Skulle du vilja vara den hästen? Får den god omvårdnad? Eller drivs den på så hårt att den nästan stupar? Om det visar sig att hästen inte orkar hela vägen på en gång, stannar du då och låter den vila? Eller piskar du på tills den faller omkull? Och om den stupar, sparkar du och skäller på den då? I så fall, på vilket sätt skulle det bidra till att du når ditt resmål? Mm. Vad tänker du, Malin?
Mm, det är väldigt fint tycker jag.
Ja. Nej, men det är bra att liksom ta det här perspektivet ibland och stanna upp och fundera lite grann. Och i det här tankeexperimentet, eller vad vi ska kalla det, är ju ganska uppenbart att det nog inte lönar sig egentligen att kräva mer av sin häst än vad den faktiskt förmår.
Mm.
Men jag tror att det nog kanske många gånger är just det vi ändå gör. Så. Men om man sätter det som perspektiv som ryttare och häst, så skulle det ju vara lättare för en som ryttare att förstå om man liksom har krävt för mycket av sin häst. Eller hur?
Verkligen. Mm. Det blir väldigt tydligt.
Ja. Och om du skulle se det, tänker jag också, om du skulle se att du hade drivit på den fort, då skulle du nog också ge den extra mycket omsorg och omvårdnad och återhämtning. Eller hur?
Mm.
Ja. Men om man växlar till sig själv, hur blir det då? Det är ju det som oftast blir svårt.
Jo, det är oftast, det är väl därför det ibland kan vara lättare att tänka att det här är bra för mina barn. Mm. Eller det här är bra för att man liksom separerar sig själv ifrån de här, vad ska man säga? Det är ju som det här också, att man externaliserar det på ett sätt. Att liksom, för det kan ju vara svårt att värna om sina egna behov.
Mm.
Och liksom faktiskt kännas vid vad det är jag behöver som människa för att må bra. Men om man gör det på det här sättet så blir det så tydligt. För jag skulle ju aldrig piska på någon häst.
Liksom. Nej, eller hur?
Nu jag så här kontinuerat.
Eller skälla på hästen.
Eller liksom. Skälla på hästen. Ja. Och det är ju, ja. Förstår du vad jag menar med det här med när man tänker på sina barn? Liksom, mm. att,
men det är perspektivtagande.
Att man ska ha en så här... Ja, så blev yngsta barnet sjukt, nu är det influensa. Liksom. Men då skulle jag ju aldrig gå till jobbet och skicka barnet till skolan om man är sjuk. Mm. Kanske lite sjuk. Mm. Nej, det gör jag inte.
Men, nej,
men däremot är det mycket lättare att själv då tvinga sig att göra saker när man är sjuk. Och det är lite samma sak, att sätta det lite i perspektiv, att det blir lite lättare. Om det här vore... Ja, men så kan man ju säga en ångestbehandling. Om det här vore en kompis, vad skulle du säga till kompisen då?
Precis.
Och det är precis lika här. Ja. Om det här vore din kompis som jobbade så här hårt och hade så här höga krav på sig själv, vad skulle du säga till din kompis då? Att tänka sig själv in i den. Det blir oftast lite lättare faktiskt.
Ja, men hur att ta det perspektivet istället. Ja. Men just när man ska skifta fokus till sig själv och hur man tar hand om sig själv, om man tänker att hästen och ryttaren är två delar av en själv, så är det ju ofta så att man... Att man som, när man går för sig själv så fortsätter man ändå att driva på sig och piska sig själv.
Mm.
Och det handlar också om det här med att undvika risken. Att man ska liksom vara lat eller bekväm eller uppfattas som det
precis.
Också.
Precis.
Ja.
Men vad tänker du? Jag tänker ändå nu att det här exemplet egentligen skulle det vara bra om du kunde lägga ut det någonstans. Det gör
inget. Ja,
det skulle vara bra om du, för att jag tänker att det kan vara lite, fast man kan ju bara spola tillbaka och lyssna på det. Du läste det så fint. Så
det men det kan jag.
Att lyssna på det.
Nej, men absolut, det kan jag absolut göra.
Ja, det kan
jag göra. För jag tänker också att det är viktigt för att, nu blev vi lite avbrutna för en telefon som ringde i bakgrunden. Men det får vara så.
Vi är ju inte så perfektionistiska.
Nej.
men
att, det, för det är som är viktigt med det här och göra så här, och det kan jag absolut göra. För det är ju så att. Att den senaste forskningen visar ju också på att det är precis tvärtom som är hjälpsamt.
Ja.
Det är inte hjälpsamt att fortsätta piska oss. Eller fortsätta liksom driva på. Om våra behov säger någonting annat.
Mm.
Utan vi når våra mål på största möjliga sätt. Genom att vi tillgodoser våra behov.
Mm.
Som ryttaren gör med hästen.
Precis, men det är ju det att det kanske är många som har svårt att se vad jag har för det. För man liksom bara jobbar på och har glömt bort det. Liksom. Någon gång kanske man visste det. Men att det är så mycket som har gjort att man har lärt in de här beteendena. De är så förstärkta. Just så man har glömt bort liksom ursprunget. Eller förstår du det här?
Ja, men absolut.
Men jag tänker...
Men det handlar ju om det här med att hysa eller ge sig själv mer medkänsla.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Och det visar ju mycket på att då är man oftast mer... i fred så välmående.
Mm. Men det gäller ju då som sagt att först liksom bli medveten om vad det är för tankar och beteenden som är kopplade till det.
Mm.
Men vad tänker du? För snart ska vi väl avrunda?
Eller? Ja, det ska vi göra.
Vad ska man göra då? För först kan man ju försöka ringa in liksom, vilka beteenden har jag som är perfektionistiska och vilka tankefällor har jag? Det här som du sa, liksom, att så här måste man göra annars är det inte bra.
Nej.
Ja, vad det nu? Det var lite förenklat. Men beteende och tankar och känsla, alltså en funktionell analys är det egentligen, men det behöver man ju inte göra så. Men att man ändå blir medveten om vad är det som är väldigt, och försöka liksom gå emot den känslan och göra lite tvärtom.
Ja, för jag tänker det man kan göra är att liksom börja med under en vecka kanske registrera situationer där man tycker att man har höga krav
på sig själv. Ja, det är väl jättebra.
Men det kan ju vara svårt att veta, men när har jag det? Men då kan man utgå från när man får ångest. Ja, lite precis. Så, för att det ska bli tydligare. Vilka situationer det är.
Men grejen är den att... ja, det låter bra. Och kanske då... Om vi säger att...
Men när man har gjort det, då behöver man ju ha en handlingsplan. Vad ska man göra annorlunda? Eller hur?
Ja, absolut.
Nu kom det notiser här också.
Ja.
Ja, det gör ingenting.
Nej, vi tränar. Ja, men...
Nej, men att man gör en handlingsplan. Okej, men hur ska jag göra då för att minska kraven på mig själv?
Mm.
Om det är så där att man kanske liksom håller på att dubbelkolla mejl hela tiden innan man skickar dem. Mm. Eller man liksom sitter och gör, vad kan man göra mer när man, liksom man städar alldeles för mycket. Eller man håller på och
ska... Eller lägger sig i vad andra gör.
Ja.
Så i ens relation kanske. Att liksom kollar så saker utförs på rätt sätt och sådär.
Ja.
Att sluta med de sakerna. För det är ju verkligen, det kan ju verkligen få negativa konsekvenser.
Precis.
Ja, på alla möjliga sätt.
Men där jag tänker att det handlar om att just... Ja, men vad kan jag göra?
Ja, och sen liksom lyfta sig själv och belöna sig själv när man märker att man går emot det här. Liksom.
Mm.
När man gör på ett annat sätt. Alltså att liksom försöka att liksom ge sig själv då lite cred. Att, ja, vad bra, nu lät jag den där disken vara. Eller nu la jag mig inte i det där. Bra gjort, heja mig.
Och sen finns ju vissa sätt som man kan liksom... öva på det här med också att praktisera självmedkänsla. När man tänker liksom att det skulle vara. Och då är det ju delvis genom. Och det här det är ju ingenting som går på en vecka liksom, utan det är ju någonting som man får fortsätta kontinuerligt och öva upp sådär. Men att, att man får tänka kring det. Men mycket handlar ju om att bli mer ökad medvetenhet, medveten närvaro, vara medveten om, precis som du var inne på, vad har jag för tankar, vad har jag för känslor, vad är de för någonting. Och att liksom se att, att försöka förstå känslor och liksom inte låta känslorna ta över eller överväldigas utav dem, utan att vara snäll mot sig själv.
Och eftersom jag, det vet ju du, jag är ganska så beteenderiktad psykolog, mycket i KBT så är det mycket B jag jobbar utifrån, men jag tänker att, att liksom ett sätt är ju att verkligen titta, vad gör jag i situationer, alltså vilka beteenden har jag, och sen försöka för första hand förändra dem. Och sen hoppas man ju då att allt det andra hänger med. Att det förändrar hur jag känner situationen. Och att tankarna kommer med. Att det kommer ju, det är ju som gradvis med exponering. Ja. Det kommer ju liksom att vara jobbigt. Men det går att förändra.
Ja, men det gör det. Men att medvetenhet är ju liksom en grund. Och ett första steg. Oavsett om det är tankar, beteenden eller känslor. Ja. Så att man är mer medveten. Och då kan det vara hjälp sånt som första steg. Att ändå kartlägga. Till exempel under en vecka. Ja.
Bra.
Är vi överens om det?
Ja, det är vi ses igen va? Någon gång.
Det gör vi.
Ja.
Nej men okej. Okay. Men så då har vi ju gått igenom lite idag kring det här med vad det innebär. Perfektionism.
Mm.
Uppkomst. Hur det kan visa sig. Men också vad man kan göra för att hantera det. Och vi gjorde också det här tankeexperimentet. Jag hoppas att det lite hjälpsamt.
Det tycker jag var väldigt fint. Tack för det.
Och det har ju varit lite störningsmoment under inspelningen, men hoppas inte det har varit allt för mycket för
vi har tränat er i att stå ut med det också.
Ja, precis.
Att om de har krav på andra så
återfå fokus.
Ja, ja.
Men
ja.
Okej, tack för idag och vi ses snart igen.
Bra. Ja, tack.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.